Kapitel 5. Försäkranden. Yvonne var strax tillbaka. Allt han sa var: "Ni kan fortsätta, fru Alvear." Sen försvann både han och Thomas i buskskogen igen. Det hördes inte så mycket som ett prasslande löv. "De är mycket skickliga", muttrade Gaul, som fortfarande spanade omkring sig med misstänksam blick. "Ett barn skulle kunna gömma sig här", sa Sheard och smällde till en gren på en rödbärsbuske. Men hon bevakade undervegetationen lika uppmärksamt som Gaul. Ingen av älgkrigarna verkade ivrig att fortsätta. De var inte direkt motvilliga och sannligen inte rädda, men inte ivriga heller. Perrin hoppades att han någon gång skulle få rätsida på hur älgfolket egentligen kände inför Aes Sedai. Någon gång. Just nu var han själv inte särskilt entusiastisk. "Då går vi väl och hälsar på era Aes Sedai", sa han buttert till mor Alvear. Den gamla sjukstugan var ännu mer förfallen än han mindes den. Den enda våningen lutade drucket. Hälften av rummen stod under bar himmel och ur ett av dem stack upp ett 40 fot högt topeloträd. Skogen trängde sig på från alla håll. Ett tätt nätverk av vinrankor och slingerväxter klättrade upp för väggarna och klädde in vad som återstod av halmtaket i gröna löv. Perrin fick en känsla av att det bara var rankorna som hindrade byggnaden från att rasa. Framför dörren hade emellertid någon röjt bort växtligheten. Han kände lukten av hästar och en svag doft av skinka och bönor, men märkligt nog ingen röklukt. De tjudrade sina hästar vid några låga trädgrenar och följde mor Alvear in i huset där ett svagt ljus letade sig in genom de slingerväxtklädda fönstren. Rummet de kom in i var stort och tomt på möbler. Det var skräpigt i hörnen och ett par spindelvävar hade klarat sig undan den hastiga städningen. Fyra filtrullar låg utlagda på golvet och vid väggen stod sadlar, sadelväskor och prydliga knyten. Det var en liten gryta på stenhärden som gav ifrån sig den matlukt Perrin hade känt, trots att det inte brann någon eld. En mindre kittel verkade innehålla tevatten, nära att koka. Två Aes Sedai väntade på dem där inne. Efter en hastig nigning satte Marin Alvear igång med en lång, nervös räcka av förklaringar och presentationer. Perrin stödde hakan mot bågen. Han kände igen de båda Aes Sedaierna. Den ena var Varin Methwin, kraftig med fyrkantigt ansikte och grå strimmor i det bruna håret, trots de släta Aes Sedai-dragen. Hon tillhörde bruna Aya, och liksom alla bruna systrar tycktes hennes uppmärksamhet ofta vara förlorad i sökandet efter kunskap, antingen den nu var ny eller gammal och bortglömd. Ibland tändes dock ett ljus i de mörka ögonen som passade illa ihop med hennes tankspridda min, som nu när hon tittade förbi Marin och rakt på Perrin med nålvass blick. Hon var en av de två Aes Sedai utöver Moraine som han säkert visste var införstådda med vad Rand var, och han anade att hon visste mer om honom själv än hon visade. Hennes ögon fick tillbaka sitt drömmande uttryck när hon lyssnade på Marin, men ett ögonblick hade hon vägt honom på våg och placerat in honom i sina egna planer. Han måste vara synnerligen försiktig i hennes närvaro. Den andra Aes Sedain var en mörk, slank kvinna klädd i en grön ridklänning i siden som stod i skarp kontrast mot Varins bruna med bläckfläckar på ärmarna. Henne hade han aldrig talat med, men han hade sett henne en gång. Hennes namn var Alanna Mosvani, och om han inte mindes fel tillhörde hon gröna Aya. Hon var en vacker kvinna med långt svart hår och genomträngande blick. Också hon hade uppmärksamheten fäst på honom medan hon lyssnade på Marin. Han mindes någonting som Egwene hade sagt en gång. "Det finns en del Aes Sedai som inte borde veta någonting om Rand, men ändå verkar alldeles för intresserade av honom. Elaida till exempel, och Alanna Mosvani. Jag tror inte att jag litar på någon av dem. Kanske var det bäst att ha Egwens uppfattning som ledning tills han själv fick bevis på motsatsen. Han spetsade öronen när Marin fortfarande med ängslig röst sa: Ni frågade om honom, Varin Shede. Perrin menar jag. Ni frågade om alla de tre pojkarna, men särskilt om honom. Att föra honom till er verkade vara det bästa sättet att hindra att han blev dödad. Jag hann bara inte fråga först. Jag hoppas verkligen att ni för... Det är helt i sin ordning, fru Alvear, lugnade Varin henne. Ni gjorde helt rätt. Perrin är i goda händer. Jag är också glad att få en möjlighet att lära mig mer om älvfolket. Och det är alltid trevligt att tala med en ogier. Jag har mycket att fråga dig, Loyal. Jag har hittat en del fascinerande uppgifter i ogierböcker som jag har läst. Loyal log glatt mot henne. Allting som hade med böcker att göra tycktes glädja honom. Gål, å andra sidan, utbytte en reserverad blick med Bane och Sheard. Ja, det är i sin ordning. Så länge ni inte gör om det, sa Alerna bestämt. Såvida inte... Är du ensam? Frågade hon Perrin i en ton som krävde ett omedelbart svar. Har de båda andra också kommit tillbaka? Perrin svarade med en egen fråga. Varför är ni här? Perrin, sa mor Alvear med skarp röst. Tänk på hur du uppför dig. Det kan hända att du har lagt dig till med ohyfsade fasoner ute i världen. Men nu när du är hemma får du minsann göra dig av med dem igen. Det är ingen fara, sa Varin. Perrin och jag är gamla vänner. Jag förstår honom. Ett ögonblick glittrade de mörka ögonen mot honom. Vi ska ta hand om honom. Alernas svala konstaterande föreföll vara öppet för olika tolkningar. Varin log och klappade Marin på axeln. Det är nog bäst att ni går tillbaka till byn nu. Vi vill ju inte att någon ska undra vad ni sysslar med ute i skogen. Mor Alvear nickade. Hon stannade till hos Perrin och la handen på hans arm. Du vet att du har min sympati, sa hon vänligt. Kom bara ihåg att ingenting blir bättre om du låter dem ha ihjäl dig. Gör nu vad Aes Sedena säger åt dig. Han mumlade någonting till intet förpliktigande, men hon verkade låta sig nöja med det. När mor Alvear hade gått sa Varin: Du har vår sympati också, Perrin. Om vi hade kunnat göra någonting skulle vi ha gjort det. Han ville inte tänka på sin familj just nu. Ni har fortfarande inte svarat på min fråga. Perrin. Fail lyckades nästan helt efterlikna mor Alvears tonfall, men Perrin brydde sig inte om henne. Varför är ni här? Det verkar ju vara ett fantastiskt sammanträffande. Vitrockar och trollocker. Och så råkar ni båda vara här på samma gång, av en ren händelse. Det är alls inget sammanträffande, svarade Varin. Åh, tevattnet är visst klart. Vattnet slutade koka medan hon slängde en handfull blad i kitteln och sa åt Fail att leta upp bläckmuggarna som skulle finnas i ett av knyterna vid väggen. Alerna stod med armarna i kors under brösten och tog inte blicken från Perrin. Hettan i hennes blick svor mot hennes svala, lugna min. För varje år, fortsatte Varin, hittar vi allt färre flickor som kan lära sig att leda kraften. Sheriam tror att vi kanske har ägnat de senaste 3000 åren åt att gallra bort förmågan ur mänskligheten genom att stilla alla män vi kunnat hitta som har kunnat leda kraften. Att vi hittar så få män nu är ett bevis på att hon har rätt, menar hon. För bara 100 år sedan var det 2 eller 3 om året, enligt rullorna. Och för 500 år sedan... Alerna harklade sig. Vad skulle vi annars kunna göra, Varin? Låta dem bli vansinniga? Följa de vitas idiotiska plan? Det tror jag inte, svarade Varin lugnt. Även om vi hittade kvinnor som var villiga att bära stillade mäns barn så finns det ingenting som garanterar vare sig att barnen skulle kunna leda kraften eller att de skulle vara flickor. Jag sa till dem att det borde vara Eishajer som födde barnen om vi nu vill bli fler. De vita själva närmare bestämt, eftersom det var de som la fram förslaget till att börja med. Alvarin var inte road. Tror jag det, skrattade Alerna. Det var förbluffande att se den plötsliga glädjen bryta fram genom hennes mörka, heta blick. Jag önskar att jag hade fått se hennes min. Hennes ansiktsuttryck var intressant, sa den bruna systern tankfullt. Lugna ner dig, Perrin. Jag ska svara på din fråga. Te? Han försökte jaga bort sin buttra min och fann sig strax sittande på golvet med bågen bredvid sig och en kopp starkt te i handen. De satt tillsammans i en ring mitt på golvet. Alerna fortsatte med förklaringen till varför de var här. Kanske för att föregripa Varins benägenhet att irra bort sig. Här i Tjufloden, en plats som jag misstänker att ingen HD har besökt på kanske 1000 år, hittade Moraine 2 kvinnor som inte bara kunde lära sig att leda kraften, utan som hade en medfödd förmåga att göra det. Dessutom hörde hon talas om ytterligare en som hade dött därför att hon inte kunde lära sig att styra det på egen hand. För att inte tala om 3 Taveran, mumlade Varin ned i tekoppen. Har ni någon aning om hur många städer och byar vi vanligen måste söka igenom för att hitta 3 flickor med en medfödd förmåga att leda kraften, fortsatte Alerna. Det enda underliga är att det dröjde så länge innan vi kom hit för att söka efter fler. Det gamla blodet är mycket starkt här i Tjufloden. Vi hann inte vara i vakthöjden mer än 1 vecka innan sönerna dök upp. Och vi var mycket noga med att inte avslöja vilka vi var för någon annan än kvinnorådet där. Likväl hittade vi 4 flickor som skulle kunna lära sig. Och 1 barn som jag tror har förmågan medfödd. Det var svårt att veta säkert, tillade Varin. Hon är bara 12. Ingen av dem har till närmelsevis samma möjligheter som Egwene eller Ninive. Men likväl är siffran minst sagt ansenlig. Det finns kanske ytterligare 2 eller 3 i trakten kring vakthöjden. Vi har inte haft någon möjlighet att undersöka flickorna här eller längre söderut. Terrence brygga var en besvikelse, måste jag säga. För mycket utbyte med blod utifrån, förmodar jag. Perrin fick erkänna att det låg mycket i vad de sa. Men det gav inte svar på alla hans frågor eller lugnade alla hans tvivel. Han skruvade på sig, sträckte ut benet. Det gjorde ont i spjutsåren i hans lår. Jag förstår inte varför ni gömmer er här. Vitrockarna tar oskyldiga människor till fånga och ni bara sitter här. Trollockarna härjar tydligen över hela Tjufloden och här sitter ni. Loyal muttrade lågt för sig själv, ett dämpat muller. Perrin uppfattade orden vredga Eishajer och bålgetingbo, men fortsatte ändå. Varför gör ni ingenting? Ni är Eishajer, bränner mig. Varför gör ni ingenting? Perrin, fräste Fail, för att sedan vända sig mot Varin och Alerna med ett ursäktande leende. Var snälla och förlåt honom. Moraine Shade skämde bort honom. Hon har väl ett otvunget sätt och lät honom komma undan med allt möjligt. Var inte arga på honom, är ni snälla. Han ska bättra sig. Hon gav honom en vass blick som visade att detta var riktat till honom minst lika mycket som till dem. Han blängde på henne. Hon hade ingen rätt att blanda sig i det här. Varin blinkade. Otvunget sätt, sa hon. Moraine, det har jag aldrig märkt. Alerna tystade Fail med en gest. Det är tydligt att du inte förstår det här, sa Eishajer till Perrin. Du förstår inte de begränsningar som vi arbetar under. De 3 ederna är inte bara tomma ord. Jag hade med mig 2 väktare hit. Eishajerna i gröna aja var de enda som stundom band mer än 1 väktare till sig. Vissa hade till och med 3 eller 4, hade han hört. Sönerna överraskade Owain när han korsade ett öppet fält. Jag kände varje pil som träffade honom. Jag kände hur han dog. Om jag hade varit där hade jag kunnat försvara både honom och mig själv med kraften. Men jag kan inte använda den för att hämnas. Det tillåter inte ederna. Sönerna är kanske så avskyvärda som människor kan vara utan att vara mörkvänner. Men de tillhör inte dessa. Och av den anledningen kan vi inte använda kraften mot dem, utom i självförsvar. Hur man än försöker går det inte att töja den regeln särskilt långt. Vad trollockerna beträffar, tillade Varin, så har vi röjt undan ett tämligen stort antal och två myrdrailer därtill. Men det finns gränser för vad vi kan göra. Halvmännen kan känna när någon leder kraften, och om vi skulle locka till oss en styrka på 100 trollocker kan vi inte göra mycket annat än fly. Perrin kliade sig i skägget. Han borde ha väntat sig det här. Han borde ha begripit det. Han hade sett Moraine strida mot trollocker och hade en viss uppfattning om vad hon kunde och inte kunde göra. Han hade tänkt på hur Rand dödade alla trollockerna i klippan, insåg han nu. Men Rand var starkare än någon av dessa båda Aes Sedir. Förmodligen starkare än båda två tillsammans. Nåväl, vare sig de hjälpte honom eller ej tänkte han göra slut på varenda trollock i hela Tjufloden. När han väl hade räddat Märts familj och makarna Luhern, det vill säga. Om han bara tog sig en ordentlig funderare skulle han nog kunna lista ut hur han skulle bära sig åt. Det gjorde eländigt ont i benet. Du är sårad. Alerna satte ner koppen på golvet och kom till honom. Hon la sig på knä bredvid honom och tog hans huvud mellan händerna. En ilning löpte genom hans kropp. Ja, jag förstår. Det är knappast som du har sluntit med rakkniven. Det var trollockarna, Aes Sedir, sa Bane. När vi kom ut ur vägarna uppe i bergen. Shead la handen på hennes arm och hon tystnade genast. Jag reglade porten, skyndade sig Loyal att tillägga. Ingen kan komma ut genom den igen förrän någon öppnar den utifrån. Jag trodde väl att det var så de kom hit, muttrade Varin halvt för sig själv. Moraine sa ju att de använde vägarna. Förr eller senare kommer det att ge oss verkliga bekymmer. Perrin undrade vad hon ansåg var verkliga bekymmer. Vägarna, sa Alerna, som fortfarande höll honom om huvudet. Taveren, unga hjältar. Hon lyckades ge orden en gillande klang samtidigt som de nästan lät som svordomar. Jag är ingen hjälte, sa Perrin gensträvigt. Vägarna var snabbaste sättet att komma hit. Det är hela saken. Den gröna systern fortsatte tala som om han ingenting hade sagt. Jag kommer aldrig att begripa varför den ärmelintronande lät er tre löpa. Elaida lär ha varit rasande över det, och hon är inte den enda, bara den som visade mest öppet. Nu när sigillen försvagas och sista striden närmar sig är tre Taveren som springer lösa det sista vi behöver. Jag skulle ha knutit en tråd vid var och en av er, eller rent av bundit er till mig. Han försökte dra sig undan, men hon höll bara hårdare och log. Så okänslig för sedvänjor är jag inte än att jag binder en man till mig mot hans vilja. Inte riktigt än. Han var inte säker på hur avlägsen tanken var. Leendet nådde inte hennes ögon. Hon kände på det halvläkta såret på hans kind. Det har gått för lång tid sedan det här hände. Det blir ett ärr även om jag helar dig. Jag behöver inte vara bildskön, muttrade han. Bara frisk nog för att kunna göra vad han måste. Och Fail skrattade högt. Var har du fått det ifrån, sa hon. Förvånande nog bytte hon ett leende med Alerna. Perrin rynkade pannan och undrade om de gjorde sig lustiga över honom. Men innan han hann säga någonting drabbade helandet honom som i en isande våg. Han kunde bara flämta. Det gick bara några ögonblick innan Alerna släppte honom, men det kändes som en hel evighet. När han äntligen hade återhämtat andan höll den gröna systern Baines rödhåriga huvud mellan sina händer. Varin tog hand om Gaul och Sheard svängde prövande sin vänsterarm med en nöjd min. Fael tog Alernas plats bredvid Perrin och strök honom över kinden längs ärret under hans öga. Ett skönhetsmärke, sa hon och log. Ett vadå? Åh, bara någonting som kvinnorna gör i Erard Doman. Det var bara tomma ord. Trots hennes leende, eller kanske på grund av det, blängde han misstänksamt på henne. Hon gjorde sig lustig över honom, men han kunde inte riktigt begripa hur. Yvonne gled in i rummet, viskade någonting i örat på Alerna och försvann ut igen sedan hon viskat ett svar tillbaka. Även på trägolvet var han näst intill ljudlös. Efter en kort stund hördes skrapet av stövlar på trappan. Någon var på väg in. Perrin kom hastigt på fötter när Tam Althor och Abel Cawthon dök upp i dörröppningen. De hade sina bågar i händerna och det syntes på de skrynkliga kläderna och deras gråsprängda skäggstubb att de hade sovit i det fria. De hade jagat. Det hängde 4 kaniner vid Tams bälte och 3 vid Abels. Det märktes att de väntade sig att finna Aesedena här och visste att de hade besök. Men när de fick syn på Loyal med hans tofsprydda öron och breda nos, halvannan gång så lång som någon av dem, spärrade de förbluffat upp ögonen. En igenkännande min for över Tams breda, fårade ansikte när han såg Ailkrigarna. Tams tankfulla blick vilade emellertid bara på dem ett ögonblick innan han fick se Perrin och blev nästan lika häpen som när han sett Loyal. Han var en stadig kar, fortfarande muskulös, trots att nästan allt håret på hans huvud var grått. En man som det behövdes ett jordskalv för att slå omkull och mer än då för att bringa ur fattningen. Perrin, min pojke, utbrast han. Har du Rand med dig? Och var är Mert? Tillade Abel ivrigt. Han såg ut som en äldre, gråare version av Mert, men med allvarligare ögon. En man som inte hade blivit mycket bredare med åren och hade spänsten kvar i sina steg. De mår bra, sa Perrin. De är i cheer. Ur ögonvrån såg han Varins blick. Hon visste utmärkt väl vad cheer innebar för Rands vidkommande. Alerna föreföll vara ointresserad av vad som sades. De skulle ha kommit med mig om vi bara hade vetat hur illa det var här. Det var han övertygad om. Mert ägnar sig mest åt att spela tärning och vinna och kela med flickorna. Rand. Sist jag såg Rand bar han en elegant rock och ledde en söt, gyllenblond flicka vid armen. Det låter just likt Mert, skrockade Abel. Det kanske är lika så gott att de inte kom, sa Tam med mer dröjande ton, med tanke på trollockerna och vitrockarna. Han ryckte på axlarna. Hade Aesedén rätt, Moraine? Var det er 3 pojkar de var ute efter på vinternatt när ni for? Fick ni någonsin reda på varför? Den bruna systern gav Perrin en varnande blick. Alerna tycktes vara fullt upptagen med att rota i sina sadelväskor. Men han hade en känsla av att hon lyssnade uppmärksamt. Likväl var det inte de som fick honom att tveka. Det gick bara inte att säga rakt ut till Tam att hans son kunde leda kraften. Att Rand var draken återfödd. Hur skulle man kunna berätta någonting sånt? Istället sa han, det får du fråga Moraine. Aesedair berättar inte mer än de måste. Det har jag lagt märke till, sa Tam torrt. Det var tydligt att de båda Aesedairna lyssnade, och nu gjorde de inga försök att dölja det. Alerna höjde ena ögonbrynet och kastade en isande blick på Tam. Abel trampade nervöst, som om han tyckte att Tam utmanade ödet i onödan. Men det behövdes mer än en blick för att rubba Tam. Kan vi inte prata där ute? Frågade Perrin, de båda männen. Jag skulle inte ha någonting emot lite frisk luft. Han ville prata utan att vara påpassad av Eichardt, men det kunde han knappast säga högt. Tam och Abel verkade nog så villiga att gå med på hans förslag och var kanske lika ivriga som han att komma ifrån Barrins och Alernas sällskap. Men först hade de sina kaniner att ta hand om. De gav allihop till Alerna. Vi hade tänkt behålla ett par själva, sa Abel. Men det verkar som om ni har fler munnar att mätta här. Ni behöver inte göra det här. Det lät på den gröna systern som om hon hade sagt samma sak många gånger tidigare. Vi vill betala för oss, sa Tam med samma tonfall. Eichardt var vänliga nog att hela oss en smula, sa han till Perrin. Och vi vill skaffa oss lite kredit om det skulle behövas igen. Perrin nickade. Han hade full förståelse för att de inte ville ta emot gåvor av Eichardt. Ingen gåva från en Eichardt som inte har en krok i sig, löd ett gammalt ordstäv. Han visste själv hur sant det var. Men egentligen spelade det ingen roll om man bara tog emot gåvan eller betalade för den. Eichardt lyckades allt smyga in kroken ändå. Perrin betraktade honom med ett nästan omärkligt leende, som om hon visste vad han tänkte. När de tre männen började gå mot dörren med bågarna i händerna reste sig Fail upp för att följa med. Perrin skakade på huvudet och förbluffande nog satte hon sig ner igen. Han undrade om hon var sjuk. De stannade en stund vid hästarna så att Tam och Abel fick beundra Rapper och Svala. Och sen gick de en bit bort bland träden. Solen stod i öst nu och skuggorna hade börjat bli långa. De båda äldre männen skämtade lite om hans skägg men sa ingenting om ögonen. Märkligt nog lät han sig inte bekomma av att de undvek det. Han hade viktigare saker att bekymra sig om än ifall någon tyckte att hans ögon var underliga. När Abel frågade honom om det där dög att sila tvål genom, gned han sig i skägget och sa med mjuk röst. Fail tycker om det. Håhå, skrockade Tam. Det är flickan, förstår jag. Hon ser ut att ha tåga i sig, pojk. För hennes skull kommer du att ligga vaken många natt och försöka begripa vad som är upp och ned. Abel nickade. Det finns bara ett sätt att handskas med såna töser, sa han. Låt henne tro att det är hon som bestämmer. När det sedan verkligen gäller säger du ifrån, och innan hon har kommit över förvåningen har du ordnat allting efter ditt eget kynne, och då är det för sent för henne att bråka om det. Perrin tyckte att det lät bra likt det som mor Alvear hade sagt till Fail om hur man handskades med män. Han undrade om Abel och Marin någonsin hade jämfört sina erfarenheter. Förmodligen inte. Det var kanske värt ett försök att pröva taktiken på Fail, fast på något sätt brukade hon alltid få det som hon ville ändå. Han kastade en blick över axeln. Sjukstugan låg nästan gömd bakom träden. Nu måste de vara utom räckhåll för Eichardt-ernas öron. Han lyssnade uppmärksamt och tog ett djupt andetag. Långt borta hördes en hackspets trummande. Det fanns ekorrar bland grenarna ovanför dem, och för inte så länge sedan hade en räv passerat här med en slagen kanin. Bortsett från dem själva kändes det ingen lukt av människa, ingenting som tydde på att någon väktare gömde sig inom hörhåll. Kanske gick hans försiktighet till överdrift, men hur goda skäl Eichardt än hade att vara här kunde han inte riktigt tro på att det var ett sammanträffande att han hade mött dem båda förut, att en av dem var en kvinna som Egwene inte litade på och den andra en som han inte var säker på att han litade på själv. Bor ni här, frågade han, tillsammans med Varin och Alerna. Knappast, svarade Abel. Hur skulle man kunna sova under samma tak som en Eichardt? Så mycket tak det nu finns. Vi tänkte att det här skulle vara ett bra gömställe, sa Tam. Men de var redan här. Jag tror att väktarna kanske skulle ha dödat oss båda två om inte Marin och några andra från kvinnorådet också hade råkat vara här. Abel gjorde en grimas. Jag tror att vi blev skonade för att Eichedena fick veta vilka vi var, eller rättare sagt vilka våra söner var. De är alldeles för intresserade av er pojkar för att jag ska tycka om det. Han tvekade, fingrade på bågen. Den där Alerna råkade säga att ni är Taveren, alla tre. Jag har hört att en HD inte kan ljuga. Jag har inte märkt någonting som tyder på det hos mig, sa Perrin syrligt. Eller hos Mert. Tam sneglade på honom när han inte nämnde Rand. Han måste lära sig att ljuga bättre, försöka hålla inne både sina egna och andras hemligheter. Men vad den äldre mannen sa var: du vet kanske inte vad du ska titta efter. Hur kommer det sig att du är ute på resa med en oger och tre ejlkrigare? Senast jag träffade en gårdfarig handlare sa han att det fanns ejl på den här sidan världsryggen, sköt Abelin. Men jag trodde honom inte. Han sa att han hade hört att det fanns ale i Murrundy av alla ställen, eller om det var Altera. Han var inte riktigt säker på var, men det var långt från deras öken. Det här har ingenting med Taveren att göra, sa Perrin. Loyal är min vän och han följde med för att hjälpa mig. Gaul är också en vän, kan man nog säga. Bane och Sheard kom hit i Fales sällskap, inte mitt. Det är lite invecklat alltsammans, men det bara blev så. Det har ingenting med Taveren att göra. Nåväl, vad det än beror på så är Eisederna intresserade av er, sa Abel. Tam och jag for hela vägen till Tarvalon förra året, till Vita tornet, för att försöka få veta var ni var. Vi kunde knappt ens få någon att medge att de hade hört era namn, men det var tydligt att de dolde någonting. Nästan innan vi hunnit buga oss hade krönikornas väktarinna satt oss på en båt nedströms med fickorna fullstoppade med guld och huvudena fulla med vaga löften. Jag tycker inte om tanken att tornet skulle utnyttja Mert på något sätt. Perrin önskade att han kunnat försäkra Merts far att han inte behövde oroa sig för någonting sånt. Men en sån lögn skulle han knappast kunna få fram utan att det syntes. Det var inte Merts leende som fick Moraine att bevaka honom. Mert var precis lika insnärd i tornets affärer som han själv, kanske ännu värre. Alla tre var de bundna och det var tornet som höll i trådarna. Det blev tyst tills Tam sa med låg röst: jag har sorgliga nyheter, pojke, om din familj. Jag vet, skyndade sig Perrin att säga, och tystnaden föll igen. De stod och tittade ned i marken. Tystnad var vad som behövdes nu. En liten stund att dra sig undan från de smärtsamma känslorna och skammen över att de hade visat sig så tydligt i hans ansikte. Perrin hörde fladdret av vingar och när han tittade upp såg han en stor korp landa i en ek 50 steg därifrån. De svarta knappögonen var riktade rakt mot de tre männen. Blixtsnabbt sträckte han sig efter kogret, men han hade bara hunnit spänna bågsträngen när två pilar samtidigt slog korpen från grenen. Tam och Abel var redan i färd med att lägga an nya pilar. De spanade i skyn bland träden efter fler av de svarta fåglarna. Det syntes inga. Tams pil hade träffat fågeln i huvudet, vilket var vare sig en slump eller någon överraskning. Perrin hade talat sanning när han sa att dessa båda män var bättre bågskyttar än han. Ingen i Tjufloden kunde tävla med Tam. Otäcka djur, muttrade Abel medan han satte foten på fågeln och drog loss sin pil. Han torkade av spetsen mot marken och stoppade tillbaka pilen i kogret. De är överallt nu för tiden. Eichedena berättade om dem, sa Tam, att de spionerar åt blekmännen. Vi spred det vidare och det gjorde kvinnorådet också. Ingen tog det på så stort allvar förrän de började anfalla fåren, hacka ut ögonen på dem och döda en del också. Det blir svårt nog ändå när det drar ihop sig till klippningstid. Fast det spelar väl ingen större roll, kan jag tro. Med både vitrockar och trollocker här tror jag knappast att det kommer några handelsmän för att köpa ull i år. Det är någon dåre som har blivit helt tokig av det, tillade Abel. Kanske mer än en. Vi har hittat döda djur av alla de slag. Kaniner, hjortar, rävar, till och med en björn. Någon har dödat dem och sen bara lämnat dem att ruttna. De flesta var inte ens flodda. Det är en man, eller flera män, inte trollocker. Jag har hittat avtryck efter stövlar. En stor kar, men för liten för att vara en trollock. Skamligt är vad det är, och ett slöseri därtill. Dråparen. Dråparen var här, inte bara i vargdrömmen. Dråparen och trollockerna. Mannen i drömmen hade verkat bekant. Perrin sopade jord och löv över den döda korpen med foten. Han hade gott om tid att ta hand om trollockerna senare. En hel livstid om det skulle behövas. Jag lovade Mert att ta hand om Bårde och Eldrin, Mäster Cawthon. Hur svårt blir det att befria dem och de andra? Svårt, suckade Abel med dyster min. Plötsligt såg han lika gammal ut som han var, till och med äldre. Fasligt svårt. Jag kom tillräckligt nära för att se Nerti efter att de hade gripit henne. Hon var ute och gick utanför tältet där de har satt henne och de andra. Jag kunde se henne, men det fanns ett par hundra vitrockar mellan oss. Jag blev lite oförsiktig och en av dem satte en pil i mig, om inte Tam hade släpat mig hit i Aesedena. Det är ett stort läger, sa Tam, precis nedanför vakthöjden. 700 eller 800 män. De har patruller ute natt som dag, tätast mellan vakthöjden och Imonsvår. Om de spred ut sig mer skulle det bli lättare för oss, men förutom ett hundratal män uppe vid Tarrens brygga har de mer eller mindre lämnat resten av Tjufloden åt trollockerna. Det är illa nere vid Devonby, vad jag har hört, och samma sak mellan vakthöjden och Tarrenfloden. Det kommer att bli svårt nog att få ut Nerti och de andra, och sen kan vi bara hoppas att Aesedena låter dem bo här. De är inte alls särskilt förtjusta i att någon vet var de är, de båda. Någon skulle väl gömma dem, protesterade Perrin. Ni kan inte mena att alla har vänt i ryggen. De tror väl inte att ni är mörkvänner på riktigt. Han hann inte säga meningen till slut förrän han minde Sen Bewy. Nej, det är inte det, sa Tam. Bara några få stålar. Det finns gott om folk som ger oss ett mål mat eller låter oss sova i ladan en natt. Men du måste förstå att de är oroliga över att gömma någon som vitrockarna jagar. Det kan man inte klandra dem för. Det är hårda tider och de flesta försöker ta hand om sin egen familj bäst de kan. Att be någon att hysa Nerti och flickorna, Harald och Elspeth, det vore kanske att begära för mycket. Jag trodde folket i Tjufloden om bättre än så, muttrade Perrin. Abel lyckades prestera ett blekt leende. De flesta känner sig som om de fastnat mellan två kvarnstenar, Perrin. De hoppas bara att de inte ska bli malda till mjöl mellan vitrockarna och trollockarna. De borde sluta hoppas och göra någonting istället. En kort stund skämdes Perrin över sig själv. Han hade inte varit här och kunde inte veta hur det var, men inte desto mindre hade han rätt. Så länge folk gömde sig bakom ljusets söner skulle de vara tvungna att finna sig i allt vad sönerna fick för sig att hitta på, vare sig det nu var att beslagta böcker eller gripa kvinnor och småflickor. Imorgon ska jag ta mig en titt på vitrockarnas läger. Det måste gå att befria dem på något sätt. Och när det väl är avklarat kan vi börja tänka på trollockerna. Det var en gång en väktare som berättade för mig att trollockerna kallar Eilöknen för dödens mark. Jag tänker se till att de ger Tjufloden det namnet. Perrin, började Tam, men tystnade igen. Han såg besvärad ut. Perrin visste att hans ögon fångade upp ljuset och glänste i dunklet under eken där de stod. Det kändes som om hans ansikte var uthugget i sten. Tam suckade. Först och främst får vi se hur det blir med Nerti och de andra. Sen kan vi bestämma oss för vad vi ska göra åt trollockerna. Låt inte gnaga på dig inifrån, pojk, sa Abel mjukt. Hatet kan växa tills det bränner ut allt annat ur en. Det är ingenting som gnager på mig, sa Perrin med stadig röst. Jag tänker bara göra det som måste göras. Han strök tummen längs yxans ägg. Det som måste göras. Jane Bornhold satt rak i sadeln när han närmade sig vakthöjden med sin 100-manna-patrull. Fast de var inte längre 100. Över 11 av hästarna låg döda män, insvepta i sina mantlar. Och ytterligare 23 var sårade. Trollockarna hade lagt sig i bakhåll. Ett tillräckligt välplanerat företag för att det skulle ha lyckats fullständigt om de haft att göra med soldater som inte var lika hårdföra och väldrillade som sönerna. Det som bekymrade honom mest var att det var den tredje i rad av hans patruller som blev utsatt för ett regelrätt angrepp. Detta var inte någon slumpartad sammandrabbning på grund av att de hade råkat överrumpla trollockerna under någon av deras räder. Nej, vad de hade råkat ut för var en välplanerad attack. Och det drabbade bara de patruller som han själv anförde. Alla andra försökte trollockerna att undvika. Allt detta gav upphov till brydsamma frågor. Och de svar han hade kunnat komma på rymde inga lösningar. Solen var på väg ner och det syntes redan enstaka ljus i byn som täckte kullen från krönet till foten med sina halmtäckta hus. Byns enda tegeltak tillhörde ett hus på kullens topp, värdshuset Vita Galten. En annan kväll skulle han kanske ha ridit upp dit för att ta sig en bägare vin, trots att den vita manteln med sin gyllene sol alltid fick en nervös tystnad att sänka sig över skänkrummet. Det var inte ofta han drack, men ibland ville han vistas i annat sällskap än ljusets söner. Efter en stund brukade gästerna i någon mån glömma hans närvaro och åter börja skratta och prata sinsemellan. En annan kväll. I kväll ville han vara ensam med sina tankar. Det syntes liv och rörelse bland de kanske 100 vagnar i glada färger som var samlade en knapp halv mil från kullens fot. Män och kvinnor klädda i än grällare färger än vagnarna inspekterade hästar och seldon och lastade upp sånt som i flera veckor hade legat spritt över lägret på flaken. Det verkade som om farande folket tänkte göra skäl för sitt namn, förmodligen redan nästa dags gryning. Farren? Den kraftigt byggde centurion styrde hästen närmare och Bornhold nickade mot Tuathan-karavanen. Informera sökaren om att de måste fara söderut om han vill förflytta sällskapet. Enligt Bornholds kartor var det omöjligt att korsa Tarrenfloden någon annanstans än vid Tarrens brygga. Men så snart han hade kommit söder om det samhället hade han börjat inse hur gamla dessa kartor var. Ingen skulle få lämna Tjufloden och sprida nyheter som kunde få hans legion att fastna i en fälla. Inte så länge han kunde hindra det. Och Farren? Det behövs vare sig sparkar eller slag. Det räcker med ord. Denne Rin har öron. Som ni befaller, först Bornhold. Centurion lät bara en aning besviken. Han förde den pansarhanskklädda handen mot hjärtat, vände sedan hästen och red bort till Tuathan-lägret. Även om han inte tyckte om sina order skulle han lyda dem. Han var en god soldat, oavsett hur mycket han föraktade farande folket. Vid åsynen av sitt eget läger kände Bornhold en stunds stolthet över de långa, raka raderna av spetsiga vita tält och prydliga raderna med tjudrade hästar. Till och med i denna ljusförgätna avkrok höll sönerna moralen uppe och lät inte disciplinen brista ens ett ögonblick. Trakten var verkligen bortglömd av ljuset. Det var trollockerna bevis på. Att de härjade bland bondgårdarna visade bara att det fortfarande fanns ett fåtal människor här som inte var fördärvade. Ett litet fåtal. Resten sa, ja, ers nåd, som ni önskar ers nåd. men gick envist sin egen väg så fort han hade vänt ryggen till. Och därtill kom att de höll Eichedär gömda någonstans. Andra dagen efter Tarrenfloden hade de dödat en väktare. Det hade mannens färgskiftande mantel visat tydligt nog. Bornhold hatade Eichedärna. De fortsatte att leka med kraften, som om det inte hade räckt med att de hade orsakat ett världsfall. Om ingen stoppade dem skulle de göra det igen. Hans goda humör smälte bort som snö om våren. Med blicken sökte han upp tältet där fångarna hölls. Där satt de hela tiden, utom under en daglig kort promenad som de företog en i taget. Ingen av dem skulle försöka fly så länge de andra blev lämnade kvar. Visserligen skulle de ändå inte kunna springa mer än kanske ett dussin ett steg. Det stod en vakt i vardera änden av tältet och på ett dussin steg kom man inom räckhåll för ytterligare 20 söner. Men han ville ha så lite bekymmer som möjligt. Bekymmer födde mer bekymmer. Om han blev tvungen att ta i med hårdhandskarna mot fångarna skulle kanske förbittringen i byn nå sådana höjder att han måste göra någonting åt det. Bayer var en dåre. Han och andra med honom, framförallt Farren, ville utsätta fångarna för ett regelrätt förhör. Bornhold var inte någon åklagare och han ville inte använda sig av deras metoder. Inte heller tänkte han släppa Farren i närheten av flickorna. Inte ens om de var mörkvänner, som Ordaith hävdade. Mörkvänner eller ej, insåg han allt klarare att det egentligen bara var en enda mörkvän som han var intresserad av. Viktigare än både Trollocker och Eichedär var att han fick tag på Perrin Ibarra. Han kunde knappast sätta någon större tilltro till Byers uppgifter om att mannen hade sällskap med vargar. Men av Byers berättelse framgick det nog så tydligt att Ibarra hade lockat Bornholds far i en fälla, gildrad av mörkvänner. Han hade lett Geoffram Bornhold i döden på Tomans huvud, in bland de mörkvänner som bar namnet Sonsen och de Eichedär som dessa allierat sig med. Om ingen av makarna Luhan sa någonting snart skulle han kanske låta Byer få som han ville med smeden. Om inte mannen själv bröt samman skulle hustrun göra det när hon såg på. Någon av dem skulle leda honom till Perrin Ibarra. När han satt av framför sitt tält möttes han av Byer, stel och mager som en fågelskrämma. Bornhold kastade en blick full av avsmak mot en betydligt mindre samling av tält som var uppslagna en bit bort från det större lägret. Vinden låg på från det hållet och han kände lukten av det andra lägret. Där höll de vare sig hästarna eller sig själva rena. Ordaith är tillbaka, förstår jag. Ja, först Bornhold. Bayer avbröt sig och Bornhold gav honom en frågande blick. De rapporterade om en skärmytsling med trollocker en bit söderut. 2 döda och 6 sårade, påstår de. Och vilka är de döda? Frågade Bornhold med låg röst. Son Jolin och son Gomanes, först Bornhold. Uttrycket i Byers magra anlete förblev oförändrat. Långsamt drog Bornhold av sig stridshandskarna. Jolin och Gomanes var de båda män som han hade skickat med Ordaith för att undersöka vad han gjorde under sina räder söderut. Bornhold undvek nogsamt att höja rösten när han sa: Ge mäster Ordaith min hälsning, Byer, och... Nej, ingen hälsning. Säg till honom, ordagrant, att jag omedelbart vill se hans eländiga snyte framför mig. Säg det till honom och för honom till mig, om du så måste arrestera både honom och hela hans smutsiga anhang som drar skam över ljusets söner. Gå. Bornhold tyglade sin vrede tills han hade kommit in i tältet och dragit ner tältfliken bakom sig. Men sen vräkte han ner kartorna och skrivschatullet från sitt fältbord med en morning. Ordaith måste tro att han var en fullständig idiot. Två gånger hade Bornholt skickat sina egna män med honom och båda gångerna hade de förolyckats i en skärmytsling med trollockarna. Ingen annan bland Ordates män hade dött eller ens haft några sår att visa upp och de färdades alltid söderut. Mannen var besatt av Imonswall. Nåväl, Bornholt skulle kanske själv ha slagit upp sitt läger där om inte... Det tjänade ingenting till att gräma sig över den saken nu. Han hade makarna Luhan och de skulle ge honom Perrin Ibarra på ett eller annat sätt. Vakthöjden var en mycket bättre lägerplats om han hastigt behövde förflytta sig till Terrens brygga. Militära hänsyn fick gå före personliga. För tusende gången undrade han varför högste generalkommandanten hade skickat honom hit. Folket verkade inte skilja sig från dem han hade sett på 100 andra platser. Bortsett från att det bara var i Terrens brygga som man visade någon iver att bekämpa sina egna mörkvänner. De andra bara glodde med trög, envis trumpenhet när de såg draktanden ristad på någon större. Människorna i en by visste alltid själva vilka som var oönskade där. Byborna var alltid redo att själva rensa ut dem, bara de fick lite uppmuntran. Och alla mörkvänner skulle följa med bland dem som man ändå ville göra sig av med. Men inte här. Den vassa klon ritad med svart kol kunde lika gärna ha varit ett lager ny vit färg, så lite verkan hade den. Och trollockerna? Hade Pedro Nile vetat att trollockerna skulle komma när han skrev Bornholts order? Hur skulle han ha kunnat veta det? Men om han inte gjorde det, varför skulle han i så fall sända ut en styrka som var tillräckligt stor för att stävja ett mindre uppror? Och varför i ljusets namn hade högste generalkommandanten tyngt hans skuldror med en mordgalen vettvilling? Tältfliken veks åt sidan och Ordaith kom insvassande. Hans fina grå rock var prydd med silverbroderier, men den var full med fläckar. Hans magra hals var också smutsig och stack upp ur kragen på ett sätt som kom honom att likna en sköldpadda. Jag önskar er en god afton, först Bornholt. En synnerligen god afton. Luger-dialekten var tydlig idag. Vad hände med son Jolin och son Gomanes, Ordaith? Åh. Det var en förfärlig tilldragelse, Ishnod. När vi råkade på trollockerna var son Gomanes tapper nog att... Bornholt gav honom ett slag över ansiktet med stridshandskarna. Den benige mannen vacklade till, förde handen till sin spruckna läpp och betraktade blodet på fingrarna. Hans leende var inte längre hånfullt, utan kallt, ormlikt. Har ni glömt vem som undertecknade mitt uppdrag, min unge herre? Det räcker med ett ord från mina läppar för att Pedro Nile ska hänga dig i din mors tarmar när han har låtit flå er båda levande. För att säga det ordet måste du vara i livet, inte sant? Ordaith morrade, kröp ihop som ett vilt djur, fräste och spottade. Långsamt tog han sig samman och rätade på sig. Vi måste samarbeta. Luggard-dialekten var försvunnen, ersatt av ett förnämt, befallande tonfall. Bornholt föredrog den retsamma Luggard-rösten framför det oljiga, illa dolda föraktet i denna röst. Skuggan omger oss överallt här, inte bara trollocker och myrdrailer. De är bara oviktiga lakejer. Denna plats har fött fram tre mörkvänner som är skapade för att skaka världen i dess grundvalar. Den svarte har avlat fram dem under 1000 år eller ännu mer. Randall Thor, Matt Cawthon, Perrin Ibarra. Ni känner deras namn. På denna plats släpps krafter fria som kommer att slita världen i stycken. Skuggans väsen vandrar i natten, smittar människornas hjärtan. Förvrider deras drömmar. Gissla och plåga detta land. Gör så, och de kommer hit. Randall Thor, Matt Cawthon, Perrin Ibarra. Han nästan smekte fram det sista namnet med rösten. Bornholt tog ett strävt andetag. Han visste inte hur Ordet hade fått veta vad han själv sökte efter här. En dag hade mannen bara avslöjat denna vetskap. Jag skyllde över vad du gjorde på Ibarras gård. Plåga dem. Det fanns en vansinnig biton i den förnäma rösten och på Ordets panna hade svettpärlor brutit fram. Gissla dem, så kommer de tre. Bornhold höjde rösten. Jag skyllde över det för att jag var tvungen. Han hade inte haft något annat val. Om sanningen hade kommit ut skulle han ha fått mer än bara trumpna blickar att handskas med. Det sista han behövde var både trollocker och öppet uppror. Men jag tänker inte tolerera mord på ljusets söner. Hör du vad jag säger? Vad är det du gör som du måste dölja för sönerna? Betvivlar ni att skuggan gör allt som står i dess makt för att hindra mig? Vad? Betvivlar ni det? Ordet böjde sig fram och såg spänt på honom. Ni såg de grå männen. Bornhold tvekade. Han hade haft 50 man kring sig, mitt inne i vakthöjdens by, och ingen hade lagt märke till de två dolkbeväpnade männen. Han hade tittat rakt på dem, men ändå inte sett dem. Inte förrän Ordet dödade dem båda. Det hade gett den lille benige mannen betydligt bättre anseende bland soldaterna. Efter incidenten hade Bornhold låtit begrava dolkarna djupt ned i marken. Klingorna såg ut att vara av stål, men om man rörde vid dem brände de som smält metall. Det hade väst och ångat om de första skoporna jord som hade kastats i gropen. Tror du att det var dig de var ute efter? Åja, först Bornhold. Efter mig. Vad som än krävs för att stoppa mig. Skuggan själv vill stoppa mig. Det är likväl inte skäl att mörda. Jag måste göra det jag gör i hemlighet. Han viskade, nästan väste fram orden. Skuggan kan komma in i människors sinnen för att söka efter mig. Tränga in i människors tankar och drömmar. Skulle ni vilja dö i en dröm? Sådant kan ske. Du är galen. Ge mig fria händer, så ska jag ge er Perrin Ibarra. Det är vad som står i de order ni har fått av Pedro Nile. Ge mig fria händer, så ska jag lämna Perrin Ibarra i ert våld. Bornhold var tyst en lång stund. Jag vill inte se dig, sa han till sist. Ut. Bornhold rös när Ordet hade gått. Vilka var högste generalkommandantens planer för denne man? Men om det ledde till att han fick tag på Perrin Ibarra. Han kastade stridshandskarna ifrån sig och började leta bland sina tillhörigheter. Någonstans hade han en flaska brännvin. Mannen som kallade sig för Ordet och ibland till och med tänkte på sig själv som Ordet smög iväg mellan ljusets söners tält. Han kastade vaksamma blickar på männen i vita mantlar. De var användbara verktyg, okunniga verktyg, men det gick inte att lita på dem. Särskilt inte på Bornhold. Om han blev allt för bekymmersam måste kanske Ordet göra sig av med honom. Bayer skulle vara mycket lättare att handskas med. Men inte nu. Det fanns andra saker som var viktigare. Några av soldaterna nickade respektfullt åt honom när han passerade. Och han visade tänderna i vad de tog för ett vänligt leende. Verktyg. Dårar. Han tittade hungrigt på tältet där fångarna fanns. De kunde vänta. Ännu ett tag. Lite till. De var ändå bara små smakbitar, agn. Han borde ha behärskat sig på Ibarras gård. Men Karn Ibarra hade skrattat honom rakt upp i ansiktet och Jocelyn hade sagt att han var en smutsig liten narr som kallade hennes son för mörkvän. Nå, de hade fått lära sig sitt misstag i lågorna. Skrikande. Han kunde inte låta bli att fnittra tyst. Smakbitar. Han kunde känna närvaron av en av dem som han hatade någonstans i söder, utanför Imonsvår. Vilken av dem var det? Det spelade ingen roll. Den enda som var verkligt viktig var Randall Thor. Han skulle ha vetat om det var Al Thor. Än hade inte ryktet dragit honom hit. Men den tiden skulle komma. Ordeith skall vara fröjd. Så måste det bli. Han måste få ut fler rykten förbi de män som Bornhold hade vid Tärrens brygga. Fler berättelser om skövlingen i Tjufloden som kunde nå Randall Thors öron och bränna sig in i hans sinne. Först Al Thor, sen tornet. För det som de hade stulit från honom. Han skulle ta tillbaka allt det som rätteligen var hans. Allting hade rullat på som en välbyggd vagn trots Bornhold. Ända tills den nye dök upp med sina grå män. Ordeith drog de knotiga fingrarna genom sitt flottiga hår. Varför kunde inte åtminstone hans drömmar vara hans egna? Han var inte längre en marionett som styrdes av myrdrailer och förlorare. Inte ens av den svarte själv. Nu var det han som drog i trådarna. De kunde inte stoppa honom, kunde inte döda honom. Ingenting kan döda mig, muttrade han med en ilsken grimas. Inte mig. Jag har överlevt sedan troll och krigen. En del av honom hade gjort det. Han skrattade gällt. Och fast han hörde vansinnet i det kacklande skrattet brydde han sig inte om det. En av de yngre vitrocksofficerarna tittade på honom med ogillande blick. Den här gången fanns det ingenting som liknade ett leende över Ordeiths blottade tänder och den unge mannen drog sig hastigt undan. Ordeith skyndade vidare med förstulna steg. I hans eget läger surrade flugorna runt tälten och männen vände undan sina trumpna misstänksamma blickar inför hans ögon. Här var de vita mantlarna lortiga och fläckiga. Men svärden var vassa och hans order åtlyddes omedelbart och utan frågor. Bornhold trodde att det fortfarande var han som förde befälet över dessa män. Det trodde Pedron Nile också. Trodde att Ordeith var hans knähund. Dårar. Ordeith ryckte tältfliken åt sidan och steg in för att inspektera fången som låg utsträckt mellan två pålar, tjocka nog att hålla ett fyrspann. Kedjan av prima stål darrade när han prövande kände på den. Men han hade beräknat hur mycket som skulle behövas och sedan tagit det dubbla. Det hade han gjort rätt i. Om det hade varit en slinga mindre skulle de kraftiga stålänkarna ha brustit. Han satte sig på sängkanten med en suck. Lamporna var redan tända, mer än ett dussin, och ingenstans i tältet fanns det någon skugga. Det var lika ljust som mitt på dagen. Har du tänkt över mitt anbud? Anta det och du får gå fri. Vägra. Jag vet hur man får din sort att lida. Jag kan få dig att vråla dig igenom en ändlös död. Jag kan få dig att dö i evighet, skrika i evighet. Ett ryck fick kedjorna att surra och det knakade i pålarna som var djupt neddrivna i marken. För all del, myrdrailens röst liknade ett torrt ormskinn som smulades sönder. Jag antar ditt anbud. Släpp mig fri. Ordeith log. Den trodde att han var lättlurad. Den skulle snart bli varse hur fel den hade. Det skulle de alla. Först får vi ta itu med våra, ska vi kalla det för överenskommelser och förpliktelser. När han fortsatte tala började myrdrailen svettas.